Välkommen till Placera-podden som idag gästas av Dan Lindström. Du är grundare av Proxo Petroleum. Välkommen!
Tack så mycket, trevligt att vara här.
Ja, det är trevligt att just du är här, för idag ska vi prata om Aramco, det som är den hittills största noteringen, börsnoteringen som vi har sett i världen. Den har gått väldigt bra, upp 10% och handelsstoppades den enligt då den saudiska inhemska börsens regler. Och det här betyder alltså att det var en notering på 25,6 miljarder dollar.
Ja, det stämmer.
Och vad kan man säga för att man ska förstå magnituden av storleken på det här bolaget?
Ja, man blir lätt förlorad i alla de här gigantiska siffrorna, i allting från att de producerar dryga runt omkring 10 miljoner fat olja per dag. Det är rätt många fat per år. De gjorde en vinst på 100 miljarder dollar plus förra året, och ja, de styr oljemarknaden globalt helt enkelt. De är 10%+ utav den, och den enda äkta, vad ska man kalla det, swing producer som styr oljemarknaden och kan styra oljemarknaden.
Efter den här första handelsdagen, och det betyder alltså att man har ett totalt börsvärde på 1,88 biljoner dollar, alltså helt enkelt världens största börsbolag. Ändå var det ju bara då 1,5% som noterades idag. Och det kan ju låta som en succé det här, men i själva verket får man väl lyfta blicken och säga att det är ett stort misslyckande, eller hur?
Jo, men det skulle jag säga. Jag menar, vi kan ju återkomma lite till avsikten, eller vad vi tror är avsikten till varför man gör den här noteringen. Men från början var ju idén att notera en markant mycket större del, eller i alla fall en 3-4-5 gånger mer, och framförallt få in investerare från västvärlden, och det har man misslyckats totalt med.
Och det här är ju till mångt och mycket, får man väl säga, en enda person, nämligen Mohammed bin Salman, alltså han som kallas för MBS, som vill då diversifiera den saudiska ekonomin, göra en mindre beroende av olja. Vad kan man liksom säga är syftet då med den här 1,5%? För det kan väl inte vara ekonomiskt då?
Nej, om det är ekonomi så är det inget smart spel om du frågar mig. Jag menar, det här är vad Saudi Aramco, de här 25 miljarder dollarna gör Saudi Aramco i vinst var tredje månad, runda slängar. Så att, och släppa då på den, vad ska man säga, möjligheten att röra sig fritt med det här bolaget och öppna insynen, det kan inte vara för ekonomiska anledningar. Då är det mycket bättre att i så fall bara ge ut en obligation eller någonting liknande, vilket de gjort tidigare. Så vår bästa gissning, för det blir en gissning, blir att varför man gör man detta? Jo, men det handlar om, hur ska man uttrycka det, hardliners, det vill säga gamla som vill ha det traditionellt, ett stängt samhälle, och de som vill öppna upp samhället. Hur öppnar man samhället? Ja, men det kan du göra på ett par olika sätt. Saudi Aramco är ju saudiska staten, och det olja står för 60%+ utav deras ekonomi. Så öppnar du den dörren och börjar göra den mer transparent, vilket du gör genom att lista bolaget. Även om det nu då bara listas på den lokala börsen, så är det fortfarande att de följer i mångt och mycket internationella börsregler, eller man nu ska säga det, och öppnar upp bolaget, öppnar upp samhället. Och det är ett litet steg på det här sättet, men jag skulle tro att det är ett försök att öppna samhället på ett sånt sätt som är svårt att ta tillbaka. För att har du listat så har du listat, och det är klart du kan dra tillbaka den listningen och köpa ut bolaget från börsen igen, men det är ett stort steg att ta tillbaka, eller man ska säga.
Så mer en politisk manöver, får man väl säga då, än faktiskt att få in pengar. Men om man ser, det här kan inte vara ett sätt på något vis att visa att titta vad det här gick bra. Och sen så kommer det en parallell listning på någon större börs, till exempel Tokyo-börsen eller i USA, lite längre fram.
Jo, så skulle väl kunna vara möjligt, för att avsikten var att listas på någon större börs. Man har aldrig nämnt ett namn, men det har ju att göra med att man inte har haft något namn långt fram i en diskussion där man kommit överens helt enkelt. Sen i vilken ordning det går, det är omöjligt för oss att säga. Det vill säga, har börserna varit tveksamma i sig att släppa in ett bolag från, vad skulle det kunna vara, transparenssiffror eller någonting liknande? Eller är det en sätt att se i investerardiskussionen att nej, vi får inga investerare från de börserna, och då vill vi inte noteras där och sen bli en flopp. Så då hoppar vi över istället. Det är svårt att säga, men Någonstans där ligger sanningen.
Ja, för man kan inte, helt enkelt inte leva upp till den compliance som krävs för att bli listad på en stor börs. Kan man tolka det så?
Ja, jag vågar inte, jag kan inte svara exakt på om det man inte kan leva upp till det, men
eller vill.
Ja, exakt, men åtminstone så kan man nog säga att investerarna som de skulle få tillgång till på de börserna mest troligtvis säger att det finns massa utav den typen av, vad ska man säga, compliance, transparency problematik runt det här som gör att ja, vi kan fortfarande tänka oss att investera, men det måste justeras i priset, och det priset är markant mycket lägre än vad de nu är värda på den saudiska börsen.
Och det här blev en väldigt inhemsk affär istället. Väldigt stort liksom innanför Saudiarabiens gränser, och man ställde också in den här roadshowen som skulle gå. Det måste väl också ses som ett misslyckande. Och vad är det då som gör att intresset från västvärlden har varit så litet? För det handlar väl inte om att just fossila bränslen är på dekis?
Nej, inte som helhet i alla fall. För jag menar, det finns ingen brist på oljeinvesterare i världen. Ja, det är färre än vad det var förut, men det är fortfarande inget större problem att finansiera rätt typ av projekt i Norge eller USA eller ja, resten av världen helt enkelt. Det finns mycket pengar åt det hållet. Så att det, sanningen hamnar någonstans just att hur mycket rabatt skulle man kräva för att investera i Saudi Aramco? För det är från många perspektiv ett extremt intressant bolag. De har väldigt mycket, som vi var inne på, kontroll över oljemarknaden. De har väldigt stora reserver. De är extremt billig. Ta upp oljan kostar väldigt lite. Och som helhet så är det, vad ska man kalla det, eftersom det är så enkelt att ta upp den, så är det allt annat lika en förhållandevis ren olja, eller den släpper ut lite i upptagandet. Så att det är ju, oavsett vad man tror om oljemarknaden, och skulle det vara så att den kanske börjar toppa, och då menar jag på från, vad ska man säga, långsiktigt perspektiv, att man nått toppen på oljanförbrukningen globalt eller förhållandevis nära, och kanske till och med skulle börja minska i närmsta decenniumet. Tror man det, då är det ju fortfarande lite så att Saudi Aramco kommer vara lite utav last man standing, eller de som verkligen kan hålla ut och tjäna pengar under decennium framöver. Och
för det är de, för det är som det är billigast att plocka upp oljan för.
Ja, exakt. Helt hands down så. Och då, så, jag menar, återigen så är det de som fortfarande kan tjäna väldigt, väldigt mycket pengar. Så att ja, jätteintressant aktie i sak så.
Men.
Men, ja, det stora menet. Och det är just det här. Hur ska man värdera dem? Det är en grej att dela upp det i de här klassiska, hur vi hade tittat på ett västerländskt oljebolag. Om man tittar på värdering, reserver, kostnad för upptag och overhead och så vidare. Och så vidare.
Statligt ägt eller vanligt, eller spelar det ingen roll då, eller?
Jo, men alltså, allt annat lika så kan man ju justera man ju även för ett västerländskt bolag, ett statligt ägande som kan tänkas att det är ibland då mer trögrörligt eller inte nödvändigtvis ta, vad ska man säga, alltid de ekonomiskt smartaste vägarna, utan väljer att göra det för politiska syften. Och så det tar man hänsyn till även i ett västerländskt bolag. Jag menar, om Vattenfall hade listats, ja, det är klart vi hade satt en värderingsfaktor på att, om man nu antagar att svenska staten skulle vara stora i det, att det, ja, men det blir politiskt verktyg i Sverige också. Även om det kanske inte är lika politiskt som Saudi Aramco skulle vara. Men det är definitivt en faktor. Om man då tar hänsyn till att Saudiarabien är en stat, eller ibland one man show, eller nära på diktatur från vissa perspektiv, beroende på hur man ser det.
Nu får man ändå kalla det, tycker jag.
Ja, jag försöker bara vara politiskt korrekt, håller jag på att säga. Vilket beroende på hur man nu är politiskt korrekt när man diskuterar Saudiarabien. Men ja. Men ja, det är parametrar som nästan är omöjligt att sätta en värdering på, utan det blir massa antaganden. Det vill säga, hur skulle Saudiarabien agera i en sån här situation eller en sån där situation och så vidare. Och sen blir det en slags tummen och pekfingret värdering i slutändan. Hur mycket rabatt, allt annat lika, måste vi ge ett sånt här bolag?
Så till syvende och sist så handlar det om, vill man äga ett bolag tillsammans med den saudiska kungafamiljen helt enkelt, den saudiska staten?
Exakt. För jag menar, och det här, så här drivs ju Saudi Aramco också, det vill säga de agerar i aktieägarnas intresse. Det är ju bara det stora problemet då, att Vi har en aktieägare som är 98,5% plus med väldigt mycket åsikter utan att exakt veta vad de tycker och tänker. Och det är svårprissatt.
Så man hamnar ju då i en pytteliten minoritet som då ägare i det här gigantiska bolaget. Man vet inte ifall de skulle få för sig någonting med utdelningen. De kan höja bolagsskatten då eftersom att de är staten. Är man rädd att de ska liksom ägna sig åt andra saker än kärnverksamheten, nämligen olja? Vad finns det för risker utöver det?
Ja, men det finns garanterat väldigt mycket risker där. Jag menar, det är redan som det är nu då inprisat, eller rättare sagt, det är staten tar ju en väldigt stor del av uppsidan i det här bolaget. Kommer inte riktigt ihåg exakt, men om det är ovan här och nu tar de en procent, och sen när man går upp över $75 fatet då ökar deras royalty, och när man går över $100 fatet då tar de i princip allting utav vinsten. Och det finns ingenting som säger att de inte skulle fortsätta agera eller lägga till eller justera på den typen av parametrar. Och visst, så har alltid olja och energi varit, att det finns en, vad ska man säga, regerings- eller statsfaktor som är ofta svår att veta exakt var den ska ta vägen, och helt plötsligt kommer det in en ny regel som man måste ta hänsyn till. Jag menar, det är även så i Sverige med allting från elcertifikat eller vad det nu råkar vara för någonting. Men kanske ännu mer svårberäknat i Saudiarabien.
Och då undrar man ju då, det var ju en väldigt stor del av den här potten som hamnade hos inhemska investerare, och det har ju förstås varit en jättehög press. Det har talats om att de som blev fick husarrest på Carlton Ritz, var det något år sedan eller drygt ett år sedan, att de blev i princip tvingade till att investera i det här. Men utöver det, vilka är det som har investerat i Aramco, om du får gissa, för vi vet ju inte.
Nej, min gissning blir det är ju en slags biljett till att få göra affärer med Saudiarabien. Det är allt annat lika, kan jag tänka mig, svårt att komma och knacka på dörren där och säga hej, nu vill vi ha hjälp med det här eller vill göra den här affären, och då är det lätt att öppna boken och titta, men vad gjorde ni när vi ville göra en affär med er och vi ville att ni skulle köpa i Aramco? Då var det inte så intressant. Så det är en slags biljett till att få göra affärer med dem.
Och då är det kineserna som kanske man tänker på främst då, eller?
Ja, kineser och kringliggande mindre nationer som ser det som att vi gör er en favör, och sen har vi en app, eller man nu ska säga, och vi kan komma tillbaka i framtiden och be om någonting annat.
Hur ska man då tänka kring den här risken som då hände då i september, att det var en drönarattack som slog ut hela produktionen, inte så lång tid som man trodde att den skulle göra, men ändå under flera dagar. Det är ju då varit Iran som har varit beskyllt, till exempel från Washington i alla fall, som skyldig till den här attacken. Hur ska man tänka kring den risken?
Ja, men det är en sån här risk som är, återigen, det är helt omöjligt att bedöma när ett sånt event kan ske eller inte ske. Kommer det ske något liknande över de närmsta 1 åren, 5 åren, 10 åren? Ingen aning, men det är en stor sannolikhet att det skulle kunna ske. Och det är just det där att man inte riktigt vet hur de agerar. Historiskt sett så har ju Saudiarabien använt olja och oljepriset via oljevolymer som ett väldigt politiskt verktyg i allting från slags proxykrig med Iran, Israel, USA, Ryssland, you name it. De har använt det. I min värld finns det ingenting som tyder på att de helt plötsligt skulle sluta med det. Och det där är snarare någonting. Ja, men hur ska man se det som investerare? Jättebra fråga. Det är kanske till och med några som ser det som att ja, men det är bra, de krigar för sitt sätt att driva oljepriset. Och en sån ägare vill vi ha. Det sagt så skulle de flesta institutioner och västerländska investerare säga att nja, så där vill vi inte ha det. Vi tror på transparens och veta vad bolaget har för avsikt att göra. Sen är det som alltid, man vet ju att bolag gör inte alltid rätt val. Men den skiljer att försöka göra rätt inom en snäv ram och ha det som en, ja, jag vet inte vad, hitta på låda som du kan göra nästan vad som helst med.
Och hur ska man då se på att då jättemajoritetsägaren i detta fall också är med och i princip leder OPEC liksom hela den organisationen. Vi hade ett OPEC-möte i förra veckan. Man bestämde att man skulle sänka produktionen ytterligare. Det gav väl, jag tror att priset gick upp 2% oljepriset på det beskedet. Givetvis så förnekade man ju allt sammanhang med den här noteringen veckan efter. Men hur ska man se på det? För att det är ju så, visserligen, de har ju på något sätt väldigt stor makt och fullkomlig kontroll över sin egen produktion. Men å andra sidan så är det ju de som liksom får steppa upp när de andra inte håller sig till de här begränsningarna. Hur ska man se på den makten, men också det ansvaret som de ändå har för det de själva gör med sin priskontroll?
Det här är en väldigt svår fråga för honom. Vilket håll man ska se på det.
Är det positivt eller negativt?
Ja, men från många perspektiv är det faktiskt positivt. För jag menar, det är trots allt, som jag var inne på i början, det enda då bolaget som helt själva kan kontrollera vad oljepriset tar vägen. Om de ökar eller minskar produktionen med 10% och håller i den förändringen, så ändras oljepriset med 10, 20, 30, 40 dollar. Och återigen, det finns ingen annan som kan kontrollera det på det sättet. Och ja, det är en jättestyrka långsiktigt, med grundantagandet att de vill tjäna så mycket pengar som möjligt. För det kan man väl tänka sig, att de vill tjäna pengar på det stora innehavet de har. Och ja, det ska man väl vara då tacksam för som aktieägare, att de då vill driva upp det. Det är sagt, det där kortsiktiga, hur de agerar eller skulle kunna agera, vilket de gjort då historiskt genom att trycka ner oljepriset istället. Ja, det är ju det där att, hur ska man se det? Det är svårt hur man ska prisa in det, för att det kan ju vara i, som jag menar, när de tryckte ner oljepriset förra gången 2014, då var det i flera år. Och vill du som aktieägare då hantera det, och oljepriset och aktien i ett sådant fall skulle gå ner markant? Ja, det är den där fördelar, nackdelar, pros, cons, inget enkelt svar. Du får snarare då som investerare se på, vad ska den här aktien göra för dig? Vad är det för värde du försöker få ut av det? Och från vissa perspektiv i Saudi Aramco, så ja, det är olja, men du får ju med väldigt mycket andra grejer på köpet, eller hur man ska uttrycka det. Så det är det som gör den otroligt svår att värdera. Och också därför i slutändan som de flesta större internationella institutioner och ja, även privatpersoner har valt att inte investera i aktien. Jag tror att, jag menar, och det skulle vi också göra för rätt pris. Eller rättare sagt, det finns ju en värdering där vi skulle säga att den här aktien är värd sitt pris justerat för x olika faktorer.
Drönarattacker, att vara samägare med saudiska kungafamiljen etc. etc. För de gör ju, alltså det är världens mest vinstgenererande bolag. Vad sa vi? 110 miljarder dollar eller något sånt där gjorde de med vinst förra året. Å ena sidan. Å andra sidan alla de här väldigt stora risker. De har ju också såklart en ofantlig oljereserv. Vad är 10% av världens oljereserv? Men jag tänkte, innan vi kommer in på själva värderingen och vilket pris som du skulle kunna tänka dig att betala för eller köpa en Aramco-aktie för, så tänkte jag på det här med just den här oljereserven. Hur ska man tänka kring den? Att den är så ofantligt stor. Vad är liksom, hur stor är risken att ganska stor del inte ens har något värde? Men om den räcker nu i 80 år med dagens produktionstakt, vad är det värt om 50 år? Kanske inte olja är så mycket är värt att plocka upp.
Nej, och det där stämmer, och det är ju det som gör att många oljebolag, och om man tittar på multiplarna, om man först pratar om oljebolag som i allmänhet, så har på relativt kort tid, senaste året egentligen ska jag säga, multiplarna gått ner markant. Som inte kan förklaras då med oljepriser eller så, utan allt annat lika så värderas oljebolag väldigt lågt. Är det en temporär grej eller en långsiktig? Ja, jag skulle säga att det är nog troligtvis en långsiktig faktor. Det vill säga, förväntansbilden, eller rättare sagt osäkerheten runt framtiden, är så stor. Så man inte riktigt vet var de här volymerna ska ta vägen, och eftersom man inte riktigt vet var de ska ta vägen, så väljer man att allt annat lika så kan vi bara betala mindre, och oljepriset, eller rättare sagt aktiepriserna, går ner. Ja, för att svara på den här frågan runt Saudiarabiens reserver då, ja, men till att börja med, så att det är inget bolag, tror jag, som man tittar på reserverna så pass långt ut som 80 år. Och inte ens 50 eller 40 år. Man får nog inte glömma bort det här, att det är ju nu kanske jag är ute här och krånglar till diskussionen lite, men titta på ett IT-bolag, Apple. Vad är deras reserver? Ja, men det är ju teknologikunskapen de sitter på, produkterna de sitter på här idag. De räcker ju inte särskilt långt. Skulle Apple här och nu sluta förbättra sig, eller man skulle uttrycka hitta nya produkter, ja, då skulle deras reserver ätas upp väldigt, väldigt snabbt. Även om reserverna, det vill säga du skulle kunna producera en iPhone 8 i 50 år till, men den skulle inte användas mer än, vad vet jag, några år till. Så det vill säga, hur långt utvärderar du reserver? Ja, återigen, kanske lite komplicerade resonemang, men det är ändå så vi tänker också. Det vill säga, hur långt ut ska man titta på oljereserver och hur långt måste man värdera dem? Nej, de här tittas, när man värderar inte dem i 80 års tid. Däremot snarare tittar man på det här perspektivet att jo, men från alla, ja, vad ska man säga, prognoser, så kommer vi fortfarande använda väldigt, väldigt mycket olja även 2050. Även om du tittar på, vet jag, Greenpeace prognoser där de gör ett, vad ska man säga, förhoppningsscenario där det här best case, om det går snabbt, så snabbt det bara kan gå. Jag menar, vi har fortfarande 50, 60, 70 miljoner fat olja 2050, så att det kommer användas under relativt lång tid. Och som jag sa tidigare, en utav de last man standing, ja, men det kommer vara Saudi Aramco. Så att, ja, nu har jag fortfarande svarat på din fråga, hur ska man värdera deras reserver? De är värda väldigt mycket, men nej, man kan inte titta på dem hela vägen.
Och slutligen då, när skulle det vara intressant då ur ett ekonomiskt perspektiv att faktiskt investera i Aramco?
Nu lämnar jag alla ESG-faktorer åt sidan, det vill säga om man ens vill vara inne i sånt här bolag från governance och sociala aspekter och så vidare. För den frågan betyder nog att man aldrig skulle investera i det. Men det sagt, vi pratade tidigast, vi skulle titta på det. Ja, men det är någonstans i häraden kanske 1200 miljarder dollar. För att det är, jag menar, här idag så har de en direktavkastning på, ja, vad kan det bli, 4% ungefär, va? Och så att den skulle behöva komma upp till 6-7% innan jag skulle tycka det var relevant. Så då är vi nere på här är den 1200 dollar. Men det är först bara vid kanske 1000 som vi skulle säga, ja, här och nu köper vi den hands down.
Så en nedgång med 40% blir det?
Ja, 40 plus procent.
Ja, efter dagens stängning då, kan vi säga.
Ja, så det sätter väl lite, vad ska man säga, perspektiv på hur högt värderad den är nu. Och du får värdera den, det finns ingen rabatt på den i dagsläget. Den värderas högre än alla de stora majorbolagen som i min värld ger mycket bättre direktavkastning, har mycket större stabilitet, har reserver i, ja, inte lika stora som Saudiarabien, men tillräckligt stora för att man ska kunna se på dem på liknande sätt. Så att Aramco är alldeles för dyrt här nu.
Och slutligen, om du får då spekulera, en enkel ja och nej fråga. Kommer vi se Aramco noteras på en större utländsk börs framöver?
Ja, inte de nästa 5 åren.
Tack så mycket för att du kom hit.
Tack så mycket.